Aldrig näcken av Stig Tränter.
Sagan om det tysta huset. Strypa höger, växla vänster. Hon kastade en blick över axeln och svängde så snävt att hon måste hasa med foten mot asfalten för att hålla balansen. Motorn kacklade som en halvkvävd tupp när skoten rullade in längs trottoaren under en knotig alm som bugade sig ut över kyrkogårdsräcket i sin tätaste septemberrock. Hon steg av det lilla ekipaget. Kände efter att remmarna inte givit efter kring väskan på bagagehållaren. Vred styret i låsläge och snarade med sin bärnstensblick in en poliskonstapel som, utan att ingripa, just bevittnat hur ett skarpkantat moln släckt kvällsglöden i Gustav Vasakyrkans urtavla och spritt en grålila ton av melankoli över templets kolonner och Västmannagatans tätnande hyresfasader. Min väska, sa hon. Tror ni de hinner knycka den på 5 minuter? Han nalkades utan brådska. Dyrbarheter, va? Tandborsten är av guld. De log mot varann. Han nedlåtande, myndigt och smickrat. Och hon medveten om varför han log. Hon snäddade över körbanan mot det ståtliga tornhuset som bröstade av i hörnet av Odengatan. Han tittade efter den slanka gestalten med det flygande svarta håret, mockajackan och de havannabruna gabardinbyxorna som slog och slängde kring ett par späda anklar nedstuckna i grova vandraskor. Han tittade efter henne ända tills hon kom fram till den tunga porten med siffrorna 59 på den välvda överdelen. Då fick han annat att ägna sig åt. För uppe vid Kallbergsvägen började 2 karlar slåss. Hon sköt upp porten och trädde in i trapphallens dunkel, där väggbårder av liljestänglar följde henne fram till hissen. Den var ett pretentiöst förkrigsbarn, som huset, och seglade med ett förnämt knarkande upp genom etagerna, medan näckrosbladen i skyddsgallret skyndade att väva sin flimriga filmränsa mot trappornas blyfönster. Hon åkte så högt det gick, och steg ut mellan höga paneler som slöt upp kring en enda präktig ekdörr. Inne i sniderierna glimmade en smal namnskylt. R.O.L.J. Hon betänkte sig några ögonblick, utan att riktigt veta varför, och ringde sen på. Hon hörde signalen. Den lät så avlägset att det kunde ha varit hennes egen dörrklocka långt uppe på söder. Nästan förundrad ringde hon på nytt. Hon tyckte själv att hon härdade ut en styr minuts tystnad innan hon drog upp ett brev ur axelremsväskan och lirkade ut en nyckel ur kuvertet. Den gled lätt in i låsbringan och när hon vred om öppnades dörren med en svag knäpp. Hon steg in och drog igen dörren efter sig. Det låg några kvällstidningar och en reklamlapp vid hennes fötter. Genom flera dörrhåll föll skymningsljuset in i den stora mångkantiga hallen och tände bleka reflexer i höga monterskåp. Hon lyssnade några sekunder och då hon inte hörde något annat än trafikmumlet gick hon med så långa steg hon kunde över de mjuka mattorna, precis som om hon varit lerig om skorna, och kom rätt in i en salong av det slag som vanligt folk brukar bli fösta genom av museiguider. Men flickan med bärnstensögonen hejdade sina steg några ögonblick, kände på sidenet i en av de franska rokokofotöljerna, fingrade på en liten utsökt amorin som hon aldrig hade sett bland byråns fajanspjäser och sneglade avundsjukt mot den höga glas i ramspegeln som svävade mellan fönstrens tyllgardiner. Bara spegeln var värd halva hennes årsinkomst. Med en liten suck fortsatte hon genom en korridorstump och kom ut i ett sovrum där ett par venetianska lampetter glimmade som slocknande planeter över en filmdivesäng med knappmönstrade sidenklädda gavlar. Inte förrän hon hade klämt på duntäcket fortsatte hon över rummet in i en ny korridor, passerade en halvöppen badrumsdörr och tittade in i en garderob, stor nog att kallas klädkammare. Om hon hade haft gott om tid skulle hon ha gluttat innanför blixtlåsen i tyggarderoberna, men hon hade bråttom. Och nu stod hon redan vid kortvägen och letade i facken som klättrade upp mot hyllan med hattaskar och resväskor. I andra eller tredje facket uppifrån i mittelraden, hade Doris sagt. Och i tredje facket hittade hon dem. Ett par vita högklackade remskor.